Jag har att vi kunde alltså, till att börja med tänka på historien om Sackeus. Det känner vi alla väldigt gott. Det är något vid den historien som det synes är intressant om du läser den grundig och så läser allt som är sagt i profetinsan om hans tillfälle. Han stod nämligen i den situationen att han benyttade sig av regler och ett lovverk som var accepterat i det samfund han levde i, men som var emot Guds bud. Han var övertaler, och tollerna hade sitt eget parforbund, och de hade lönsavtaler och avtalade sig med hur mycket de kunde ta av folket i toll. Och det var helt okänt. Det var bara en regel som en värd avtal, för exempel i norska samfund, som ett fagförening, ett fagförbund har med arbetare och arbetstagare. Men han hörde döparen Johannes förkynne, och han säger: ta icke mer, sa de tollerna, än föreskrevet i loven. Och det var icke fagförbundets lov, men det var Moseloven. Och han hade aldrig fått dålig samvittighet och kommit att tänka sig om en del då han mötte Jesus. Och Jesus, där han kom hem till honom och allt det där vi känner till, då stod han fram offentligt och sa att hade han tagit något från honom så skulle han betala det tidigt igen. Det vill säga han skulle betala inte bara summen, men det de ville ha tjänat på de pengarna och de medlen om de hade haft dem, behållit dem. Så läser Ellen White i ett sånt tillfälle, så pekar hon på något som är lite ovanligt, inte bara ovanligt, men det är rätt och slett oacceptabelt i vår kristna kultur. Och det är det förhållet att Moselovens bud och förskrifter, det är grundlaget för rätt tänkning för Sackeus, och det är det för oss. För vi finner igen och igen den idé i profetien sån, så brukar jag höra hända där, du kan hända den från Bibeln, men man har läst Bibeln med så fördrejda ögner och så romantiska glas i bilden att man kan inte förstå att hela Guds ord är Guds ord, att Moseloven är för oss, som Ellen White uttrycker det. Moselovens många rigide bud och förskrifter är för oss. Det är för menigheten, för att lära dem, förstå dem, leva efter dem, så Gud kan höjna dem i världen och välsigna dem. Det må man förstå. Man tar hänsyn till användelsen av de bud, akkurat som man tar hänsyn av hela Bibeln, förhållet, ikke sant? Klima, kultur och praktiska omständigheter. Men poängen är det att den tankegång som presenteras i Moseloven är en användbar tankegång för oss, och att vi bör tänka i de banor. Jag vet inte hur det är instilt så. Det här det nya testamentet och vi tro alene och Jesus och den nya pakt, för mig är det rent och kärt snack, romantiskt hör. Jag säger det så grovt som det är romantik. Det är mangel på klar syn. Det är den mest självklara ting att hela Guds ord är Guds ord, att hela livet hör in under Gud, och att Gud har befattat sig med slika spörsmål, det är självklart för oss. Han är intresserad i, det har vi ju efterhvert begynt att godta, att han är intresserad i vår hälsa. Han är intresserad i vår ekonomi. Han är intresserad i vårt samverk på alla måter. Han är intresserad i att blanda sig i allt. Det enaste teologerna vill vara med på stort sett är att Gud har gripet in i historien en gång på 2000 år sedan, och så har han gjort allt han skulle göra i historien där han den gång låt Jesus föder, lider, dö och stå. Och icke nog med det, fullbragt verk, det är allt gjort, allt färdigt. Det är sant att Gud grep in i historien helt speciellt med Kristus. Men Gud griper in i historien hela tiden. Han har alltid gjort det. Han har blandat sig alla de förhållanden som är tänkliga i denna världen. Därför när vi talar om Moseloven och tänker på för exempel anordningar om avkastning, vinning, investering, lönning, det är lönnemänniska, ökologi, rättfärdig system människan emellan. Så allt det är nedtegnet och det är så genialt med det påstå att det finns icke något bedre. Och att enkelte nationer är välsignet och har ett, en hög grad av frihet och framgång, det är betinget av att vi i en viss grad och i en ganska hög grad till tider har en lovgivning och en tankegång som är i harmoni med den bibliska, till trots för sin gudlöshet. Mycket av lovgivningen i Skandinavien och i Europa, USA, är i harmoni med Moselovens lovgivning i sina principer.
Och då ska jag, är det något du tror eller är det något du ska vi säga, är det något som är sagt eller uppenbart av det du säger nu?
Det jag säger är uppenbart allt samman. Mm. Och om det inte är uppenbart så vill jag inte säga.
Yeah.
Nej men alltså, jag svarar så, det alltså det är, visst du läser, jag kan hänvisa till det sted, hvor jag har det, jo jag har det här, bak tavlen. Du kan läsa lite i Ellen Whites kommentarer på Andra Mosebok 19 kapitel. I Antisnes bibelkommentar, i hennes speciella kommentar bak i, du vet den samlingens kommentar bak. Mm. Och hennes kommentarer på det 19 kapitel i Andra Mosebok ska vi läsa. Där är ett av de städer där det står att den gamla pakt som Gud ingick med Israel står idag med makt som den dagen han ingick den pakt med Israel. Den är för oss. Och det står också där står det också där att Moselovens rigida bud är för oss till efterlevelse. Och det är bara en självfölje. Och när du då läser den här boken Patriarker och profeter och läser det kapitel om loven och pakten och allt det som står omkring där som du säkert har gjort, så vill du se att tankegången på om Guds förvaltning är att Gud förvaltar och blandar sig helt från skapelsen till vi står i Guds rike på en ny jord. Och att allt hör till i det stora, den stora frälsningsplanen, den stora förvaltningen. Och det att han skulle vara intresserad, jag hade sagt på en annan måte, den tanke att han icke skulle vara intresserad i 6000 års förvaltning i en syndig världen, det är helt ofattbart för mig. Det är helt ofattbart för profetien som att han skulle lämna människosläkten klara sig själv från syndefallet till genrejsningen. Flera tusen år med alla de problem det är för och det vi nämnde för. Gör Gud det? Gud har grepet in och tolkat naturen. Han har tolkat historien. Vi har befattat oss en del med det som adventister. Att Gud har tolkat historien för oss med profetier och så. Och vi har befattat oss med att Gud kan gripa in i det han griper in med sin son, som vi säger. I inkarnation. Men så har han inte grepet mer in. Gud har verkligen grepet in. Därför, för att göra det konkret. Förbrukarstilen som vi lever i med ett förbruk utan produktion, utan att man skapar värdier men förbrukar värdier, det är ett samfunds, det är en livsstil och en samfundsordning som icke är korrekt. Den har träck av det korrekta i sig, men den har många träck som är uheldiga. Och det uheldiga i den stil rammer oss personligen. Den som går totalt in på en förbrukarmentalitet rammas negativt i sin karaktär, i sin personlighet. Han undergraves och sväckes. Därför är det tydligt i Bibeln att Gud har intresserat sig för att människor icke skulle hamna i en sån livsstil. Och inte bara det enkelte människa som man mer eller mindre indirekt tvingas till det i det man är född i den världen man är född i. Men han intresserar sig för nationer, för familjer och för enkelt människor. Och det är helt konkreta förslag till hur det skulle være. Det skulle ønske man en gang kunne tale sammen om. Og du finner gjentatt et begripelig språk hos Ellen White når hun taler om at vi som et folk skulle, ikke skulle være forbrukere, men at vi ikke skal forbruke mer enn vi produserer. Jeg sier vi kommer ordentlig kattepin som amatister hvis vi skulle gjennomføre det. Ja, vi faktisk har opplært oss til et meget høyt forbruk. Hun sier Guds barn må være produsenter og ikke forbrukere. Og må aldri tilegne seg rikdom som ikke er resultatet av produksjon. Man må ikke få lønn som man ikke har strevet for. Og hele den debatt om klassekamp, rik, fattig, makt, konstellasjonen i samfunnet, det er alt sammen omtalt meget tydelig i profetiens ånd, og det er gitt regler for det i Moseloven som er helt geniale. Kvinnesak, alt du måtte ønske deg, er der i prinsippet nedfelt. Og da er det brukt et språk og anordninger som er anvendbare på et nomade samfunn og på Israels samfunn etter de kom i staten, så du må ta hensyn til det, men det er jo ikke noe stort problem. For eksempel når det gjelder rik og fattig, det er alltid en bunn i fattigdommen, og det er tak i rikdommen. Flid belønnes, men så gjør rettferdighet. Har du tenkt på at rettferdighet belønnes i livet? Og flid belønnes. En urettferdig, flittig mann belønnes av sitt strev. Så en vei sier, Gud har så viselig anordnet det. Gud har forordnet det så viselig at mennesker i denne verden belønnes efter det liv de velger, uansett om de tror og anerkjenner Gud eller ikke. Akkurat som solen står opp over de ugudlige og de gudlige, og det regner og rettferdig og rettferdig. Det er grunnleggende prinsipp, slik at urettferdighet og flid kan gå sammen og gi en lønn. Men om flid og rettferdighet og lønn får dobbelt lønn i det mosaiske systemet. Bare for å gi en antydning, så er jeg ikke inn på disse ting. Zacchaeus, han stod i den situasjonen at han som toller hadde en inntekt og hadde en gasje og hadde en posisjon i samfunnet, var overtoller i en fin og rik by. Jericho var en perle av en by, nydelig hav, nydelig hjem. Det var en tilfluktsby, så det var fullt av prester der, og det var en by på karavaneruten mellom nord og syd i Palestina, så alltid når det var trafikk, handelsrutene gikk der, gikk gjennom Jericho. Derfor tollerne, alle tollerne var der, prestene var der, tollerne var der. Og fordi det var et sånt sentralt knutepunkt, så var også romerne der, romerske garnisoner, store mengder soldater, alle var der. Derfor når høytiden i Israel, påskepinse og Jom Kippur kom, så kom folk nordfra til Jerusalem, atter i Jericho. Og det var til en slik høytid at Jesus kom, og Zacchaeus var der og løp opp i dette treet, ikke sant, og hele den historien der. Og han ønsket å se ansiktet på den mannen som hadde, sier Ellen White, forholdt seg så vennlig overfor de som var sett ned på i samfunnet. En sånn mann vil han se ansiktet på. For han var allerede rørt i sin samvittighet over sitt eget forbruk, sin egen status. Og han var overklasse mann i en overklasse by. Og han gjorde intet, Elmarsson hadde ikke gjort noe som ikke loven tillot ham. Han var en rettskaffen mann, og det var ingen hverken jøde eller romer som kunne finne for anklaget Zacchaeus. Han var en fin mann. Du skal ikke ta mer enn foreskrevet av døperen Johannes sagt, det var foreskrevet på Moselov. Derfor oppdaget den gode Zacchaeus at Gud har tenkt annerledes enn vi har tenkt, og min fagforening og så videre og så videre. Det er ikke enorme konsekvenser det har for vår tenkning og praksis i livet. For eksempel ser jeg det på som, jeg må si det med forsiktighet, men den utbytting av lidelse som medisin har gjort har ærget meg fra min barndom til denne dag. Det er sjelden, jeg sier det, men det er forferdelig hvordan lidelse har blitt utbyttet. Og det er ikke bare det. Vi kjenner det i mange, mange ting. Vi har en odelsgutt her. Odelsloven omtalt i Moseloven, rettferdig odelseie, alle de ting der kan være mer eller mindre korrekte det vi driver med, och kan det vara en isläta fejl, och det uppdagar Sackeus. Och han rättar på sitt liv efter Mose lovens principiella förskrifter, och det är Jesus kallt han till. Det är på en måte en avväg att komma in på detta, så har en barnfragelse. Men grunden till att det ville antyda det till att begynna med är att när vi talar om barnfragelse, måste vi tala om att vi alltid hade en förutsättning för barnen att hela livet är inbefattet i ett gudsförhåll. Det är bättre att du ingen religion har än att du har den form för religion som bara har sabbatsreligion, andaktsreligion, bordbönsreligion. Det är bättre att du ingen andakt, ingen bordbön, ingen sabbatsreligion har. Visst du har ett edelt, rent, ärligt liv i all din färd. Visst du har det, så har du vunnit mer med allt det här religiösa plock och formaliteter på toppen. Ingen missförstår med hennes sida, ikke sant? Vad jag nog gör på så är det andakten och sabbatsheligåelse och sånt. Men det må inte skiljas ut från verkligheten så att det är liksom skulle vara något fält i livet som inte hör ner till religion. Allt med religion är gott vatt bröd och så vidare, som hon säger än många tror. Och det är latterligt, för att säga det milt, när man hör präster säga att man kan blanda väsen till uväsen tillsammans. Du kan blanda religionen i hälsospörsmål och politik. Fortell mig en ting i livet som inte är religion i. Vi skriver det ner och funderar på det. Det är inte något människoliv som inte undrar Gud. Gud är intresserad i allting. Och det är en fundamental läxa du må få inpräntat i dina barn. Hvis du önskar att frälsa dem och göra dem till reformatorer i denna världen som tränger det så svårt. Vi tränger att se i människolivet exemplificerat en hållning, en tankegang och en praxis som man sjelden och aldrig ser i vår generation. Och hvis Gud ska genreise ett minnesmärke om sig själv i denna världen, som man gjorde i denna menighet, i detta folk, och det är sent att begynna när du är så gammal som jag är, väldigt sent. Tänk på Miller, han var äldre än jag är, och han var 49 år då han begynte att läsa adventskapet. Och du ser, han klarte enormt mycket. Han förkynte där i 50 år nu. Jag sa fel nu. Han var 49 år, han begynte att förkynna. Då hade han läst från min ålder omtrent. Och 10-12 år fram. Och han sa själv, jag är för gammal till att förkynna. Men Gud ledet han skritt på skritt. Samvittighetspress över han. Och fick han till att förkynna. Och han var där i sina 50 år där han förkynte. Och han var där skuppelsen kom där i 60, sina 60, och han blev så chockerad över lystelsen, han kunde aldrig komma över det. Han skall som ett löv, var helt brutt samman och ödelagt, och han skrev under på Albany-konferensens erklaring om att det var ett bedrag allt samman. Det vet han ju, men en var skriver att han stod upp i uppståndelsen utan skyld, för han visste inte vad han gjorde. Han har pressat av bröden en gång för att göra det. Mitt poäng är att hvis du startar sen, så är det väldigt vanskeligt. Hvis Miller hade varit 10 år där han begynte, och 20 år där han förkynte, och 30 år där lystelsen kom, så hade han inte skrivit under på Adventskonferensens erklärning. Därför, vi må begynna tidigt, vi må begynna med våra barn. Och vi må begynna med vad? Vi må begynna med en bibelsk religion som drejer sig om hela livet, alla ting, praktiska ting. Och det är bättre att begynna med det praktiska än att begynna med snacken.